Jesper, hej på dig. Hallå, hur är läget?
Jag har sett Eurovisions slagerfestivalen för första gången i mitt liv faktiskt.
Det är det första gången jag tänkte att du var en sån riktig liten mello hora, höll jag på att säga. Det var inte så roligt att leta efter, men det var det enda som kom upp i min, det enda som kom upp i min vokabulär.
Pandemin har gjort grejer med mig. Jag har ju kollat på varenda tv-program som går, som just är sån fredags- och lördagsunderhållning.
Jag var så chockad över att se att det var publik.
Ja, visst var det sjukt.
Ja, man blev helt, jag fick puls av det. Jättestressad. Se vad nära de sitter. Katarina, hallå. Varför är det ingen som säger stopp?
Jag fick rysningar. Så fick jag. Jag tyckte det var vackert.
Ja, det är de som vann eller?
Nej, publik, att det var publik.
Ja, för jag fick inga rysningar av de som vann.
Fick du inte? Nej. De var också vackra.
Tyckte du? Aha. Det tyckte du, ja.
Fast de var jävligt, alltså det bästa var när de vann och skrek så här. Och en gråter jättemycket, en av de tuffa hårdrockskillarna gråter, gråter. Och så går de upp och tar emot precis och skriker så:
Rock and roll will never die! We just want to say to the whole Europe, to the whole world, rock and roll never dies!
Ja. Man börjar, ja, eller så var det precis det den gjorde. Ja. Nu dog rock and roll.
Ja, det var det.
Ja.
Jag har följt Eurovision också i Facebookgruppen Svensk Progg.
Oj.
Där kan man gå in om man vill få stroke i alla hål. Det sitter en massa 40-talister och pratar om dålig dagens kommersiella musik. Olika Bengt och Jannes som tävlar i att inte bry sig om Melodifestivalen genom att skriva sjukt mycket om Melodifestivalen. Och så sitter jag där och säger till Jakob: Titta vad efterblir när de är. Alla har vi, firar vi fredag på olika sätt.
Ja, vi gör det. Det gör vi. Lördag. Lördag. Absolut.
Exakt. Men jag har ju också jobbat på Mello.
Ja, precis. Ja, precis. Där man tänker
då
att du
är inte helt fel ute, var jag inte.
Nej, men då har jag ju också...
Du var ju som att
jag
har fluffer på Mello.
Ja, precis. Jag har varit med Mellos officiella fluffer 2 gånger. Och då har jag ju inte sett programmet. Nej. Utan då har jag ju blivit ledig precis när programmet börjar. Så då har man lite fått höra sig av hur det gick och så, såklart. Så att det inte blir pinsamt på frukosten dagen efter.
Ja, just det.
Ja, så blev det för mig.
Kul ändå.
Nu all in. Eurovisionsslager.
Vad ska du prata om då, Emma?
Jag ska prata om Flashback Forums och kanske Sveriges sämsta relationsrådgivare.
Jasså.
Spännande att du ska prata om mig. Själv ska jag ta upp nej, själv ska jag prata om språk. Svenska språket, hur man kan behandla och misshandla det på lite olika sätt.
Jasså, det blir ett inlägg i debatten om att det är för mycket invandring.
Ja.
Bra, då vet vi vad vi har väntat oss.
Fan vad gött. Ha, och jag har ju aktuella ämnen i veckan.
Ja, jävlar.
Jag tänkte ta och prata om Bitcoin. Den här lilla punkiga, undergroundiga kryptovaluta som har vuxit sig till att bli en riktig jävla drake.
Jag vet ingenting om Bitcoin.
Jag vet, Emma Knyckare, och det är så overkligt.
Hur kan du tycka det?
För ingen att jag förstår inte hur man har missat det.
Det kommer mejl ibland där det står: det här får du Zlatan coins. Och
ja,
sånt.
Det är inte är det samma. Nej, det är inte samma. Nej.
Kan du gå till Forex med en påse Zlatan? Nej, men spännande det här ändå, den här klassiska fittdödarordet Bitcoin. Det känns som att fittor har torkat upp i några år när det ordet kommer på tal.
Det och när rock'n'rollen dog i lördags. Men vad är det för något då?
Bitcoin är en kryptovaluta, kallas
det.
Det är en valuta som inte styrs av banker, liksom, utan mer av typ tekniska... hur fan ska jag... Jag har inte ens förberett någon slags förklaring.
Så ingen kommer fråga vad Bitcoin är.
Tror du att det bara är jag som är med i den här podden? Alltså, av alla som lyssnar på den här podden, som inte vet vad Bitcoin är.
Jag tror faktiskt det.
Det tror inte jag.
Jo, men jag tror
faktiskt
det.
Alla som inte vet vad Bitcoin är. Men han, ja, nu.
Nej, men jag tror att det bara är du, Emma Knyckare, för jag är så chockad över det här. Nej, men man använder i alla fall kryptografiska metoder då för att liksom garantera transaktionernas integritet, typ.
Är det som majorer?
Jag trodde jag visste vad Bitcoin var ända tills du förklarade.
Ja, jag var rädd för att det skulle bli så här. Jag vill inte berätta vad det är än. Vi tar det längre fram.
Okay.
Ni har förstört allt redan. Jag har inte ens börjat.
Förlåt.
2013, Emma Knyckare, så fick du en Bitcoin för $123.
Jaha. Oj, vad dyrt.
Går man tillbaka ännu längre, till starten 2009, så var den knappt värd någonting alls. I april i år så fick du en bitcoin för 64 829 dollar.
Oj, vad dyrt.
Det var all time high.
Mm. Det känns som en bitcoin i en krona, men det är det ju inte alls då.
Varför känns det så?
Åh gud, vilket bra läge att öppna den. Jag lutar mig tillbaka och tittar på den här dansen mellan er två. Det ska bli underbart.
Ja, det är i alla fall en overklig värdeökning. Det kan vi väl vara eniga om, eller?
Ja.
Om man då köpte sina coins i början och väntade då, eller sålde dem eller höll dem fram till april i år. Det är också värt att ha med sig in i den här pratan att bitcoin är och har alltid varit väldigt, väldigt rörlig, alltså volatil i sitt värde. High risk, high reward, brukar man prata om. Exakt, väldigt likt Usher.
Ja.
Det är en dröm för daytraders som gillar att spekulera. De kan göra mycket pengar på de här topparna och dalarna. Hur som helst, det jag ska göra idag det är att traversera lite över hur bitcoin-stämningen har utvecklats på Flashback från slutet av mars i år till och med idag. Det kommer inte finnas någon tråd i bakgrunden, utan inläggen de kommer bli helt lösryckta och istället då hållas ihop av bitcoinens prisutveckling. Jag ser riktigt hur blöt ni blir av det här.
Ja, precis. Fram med golvmoppen.
Gud, det här är så... när vi kom hit idag så berättade jag för Mia att jag hade köpt en ny dator. Ja. Och så berättade jag att hon också köpte en ny dator.
Just det.
Så frågade jag Mia, vad tycker du är viktigt när du köper dator? Och då så svarade Mia någonting om RAM-minne och något processor...
Jag kommer inte ihåg vad jag svarade. Jag tror jag svarade att jag ville kunna köra en riktigt bitig utvecklingsmiljö på den.
Ungen något sånt, sa du. Mm. Och jag sa att det är viktigt att det finns i olika färg så att man inte råkar ta fel någon annans dator.
Ja, det sa du faktiskt. Mm. Nu blev jag så där torr. Ja, men när jag tänker på det här egentligen så hade den här pratan, det hade kanske passat bättre som en PowerPoint. Men nu har ju ni tvingat in mig i det här med ljud, så nu blir det så här. Ja. Vi börjar. Den 30/3, Emma, bitcoin står i 57 627 dollar. 30/3 i år alltså.
Oj.
Den är på tydlig uppgång. Bronix skriver, jag tänkte ta lån för att köpa till mig bitcoin ungefär 75 000. Kommer lånet då kunna betala tillbaka sig självt? Eller åtminstone räntan till att börja med? Blueberry Berry svarar, ja varför inte? Det kan bli en fet affär. Oddsen för att förlora är rätt så små idag eftersom att Tesla och Visa har accepterat bitcoin.
Har de? Mm. Det är ett helt accepterat betalningsmedel.
Ja, precis.
Wow! Är det detta som är det Apple Pay?
Vi kanske...
Jag älskar det här. Men det jag tycker är lite... kan man köpa delar av bitcoins?
Ja.
Man behöver inte köpa en hel.
Nej. I alla fall. Bronix stöter på haters negativitet. Mm. Som en, jag själv kan uppleva också att jag stöter på. Men den är bestämd och drar lans mot sina antagonister och skriver, man ska inte skämmas om man lånar till bitcoin. Visst, 75 000 kronor är mycket, men det kommer att dubblas upp snart. Det vet vi allihop här. Bitcoin har inte svikit någon long term. Och Bronick skriver igen, utan att någon har ifrågasatt honom, alla säger att man kommer förlora på bitcoin. Nej, du kommer gå minus. Den är för dyr just nu. Är du helt jävla dum i huvudet? Kom igen, man har hört det i år. Gå minus hela tiden, säger folk. Men vilken minus? Istället går den upp. Orka lyssna på folk som bara säger negativt om bitcoin hela tiden. Hade jag inte lyssnat på människor omkring mig, hade jag varit rik idag. Och Bronix har ett lojalt fan i Blueberry Berry. Räkna med att du har gett tillbaka allt till banken om ett år. Visst, det är en risk. Men vad får man utan att riskera, Emma Knyckare? Känns det rätt för dig och du verkligen tror på bitcoin, så hör för fan.
Ja.
Fitzlem äggar också på. Köp nu eller ångra dig sen. Det finns alltid tykonomer som säger att det är en fluga. Dessa individer har alltid haft fel och bitcoin har visat sig vara årtiondets bästa investering. Om Elon Musk och storföretag nu börjar gå in med mer och mer och mer pengar, det säger någonting. Gå in nu och låt det ligga i några år och tacka sen.
Jag måste ha.
Vänta tills hela pratan är slut. Okay.
Det var ett bra tips. Det hade i och för sig varit roligt om du köpte bitcoin just nu under tiden som jag pratar.
Det har väl hänt konstiga saker.
Ja. Vi rör oss vidare från den 30/3, denna köttiga bitcoin-dag på Flashback. Och vi ska nu till den 2 april. Bitcoin står i $58,984, rör sig stadigt uppåt. Hela den här perioden andas någon slags guldrush, och Geofundes, som har förlorat alla sina pengar på börsen, vill ha flashbackarnas tips på hur den ska kunna rädda sin ekonomi. Bulletproof Soul skriver: investera i bitcoin. Och kulturmarxism ger sig in i leken i tråden om att låna för att köpa bitcoin och skriver: kan man belåna sitt hus eller sin lägenhet så hade jag lätt gjort det. Bitcoin är säkrare än guld. Och enligt J.O. Morgan, jag tror det är J.P. Morgan, kommer den nå $130,000. Jag tror mer. Elon Musk har koll på läget, bara apa efter. Den 6 april. Bitcoinen är ännu $59,000 ungefär. Användaren Fet Horunge vill ha tips på hur man kan investera $500,000. Att folk inte har lärt sig vid det här laget. Hur kan man investera $500,000? Tjejer, vilken jävla fråga, va? Tibolt skriker: köp bitcoin. Alla på Flashback har gjort det. Are you back, fylleri? Rätt in i bitcoin, det enda sunda valet. Och vad svarar konservburk när Karl lorar sig för vilka jobbmöjligheter som finns för dens lillebror på glid? Köp bitcoin! Welcome to the blockchain. Vi har den 9 april. Bitcoin står i $58,000, nyss återhämtat sig från ett litet tapp dagen innan. Det finns vissa orosmoln som börjar cirkulera på den annars ganska klarblå himlen. Den främsta av alla orosmoln, ja, det är att Mårten Andersson har börjat intressera sig för bitcoin och låter sig intervjuas i dagstidningarna om det. Toppvarning, skriker Jake 2. Och det finns en sägning om att när taxichaufförer vill snacka finansiella instrument under färd, då är det tecken på att tjurmarknaden mycket snart är över. Det är en stark säljsignal. Samma regel verkar gälla med Mårten. 13 april, bitcoin har hämtat upp de senaste dagarnas tapp med råge. Vi är nu nära den tidigare all time highen $60,000. Kuken upp i dåsan nu, jävla, kör vi! Crypto gang, crypto gang, big gang, all gang, light gang, cash game, blockchain. Whoa, I don't really ever buy stocks, man. Haters wanna say I'm in a bubble, man. Record about to go and join the huddle gang.
Huddle game, huddle game, huddle game. Jag har aldrig sett Mia dansa förut.
Sitt blockchain, blockchain-dansen.
Vad fan är hodl, undrar ni kanske, era jävla noobs. Det låter som en felstavning av hold, gnäller ni, och ja, det kanske det är. Vad fan är det med det då? Det var en bitcoin i alla fall som skulle argumentera för att det var bättre att hålla än att trada sina coins på ett bitcoinforum 2013, och råkade skriva I am hodling i rubriken. Och eftersom att internet är otroligt och aldrig glömmer någonting någonsin, så är det nu ett begrepp att hodla. Svenska hodlers kallar sig flashbackarna som tillämpar den här strategin. Men nog om det här, jag tråkar ut det. Nu kör vi upp ska vi. 14 mars, ny all time high, $63,223. Luan Parang vill ha råd om hur den ska investera sina 650,000. Ekrab svarar: bitcoin, bitcoin, bitcoin. Luan Parang svarar: tack för tipset. Dock ska man undvika att investera i någonting som man inte vet någonting om. Jag kan inget om bitcoin. Dessutom är kursen extremt volatil. Bitcoin är just nu en osäker investering. Luan Parang är homosexuell, 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 menar Ekrab när den skriver: mest säkra investeringen på lång sikt. Köper du för allt kan jag garantera att du har minst 6 miljoner om 5 år. Jag påminner dig om det i den här tråden. Till Coco 2 som vill plocka ut sina 800,000 på banken för att den inte får ett piss för att ha dem där, skriker Light Camera Action: skit i svenska banken och pissvalutor, köp bitcoin. Åt helvete med fiat! Det ska åt helvete med fiat! Vad fan är fiat, undrar ni, era jävla noobs? Det är traditionella jävla pissvalutor. Det ska vara krypto, krypto, krypto. Emma, klappa! 15 april, vi har en liten dipp, 62,926, men det är ingen fara. Dagen efter är vi tillbaka 63,346. Dessvärre ser vi en liten dipp igen, och en fortsatt dipp den 18 april är vi nere på $60,500. Vi har en dubbeltopp i grafen mellan 14 och 16 april, men vi skiter i TEA! Ja, vi skiter i TEA! Vad är TEA, undrar ni, era jävla noobs? Det står för teknisk analys. Det är när man studerar kursens rörelser istället för fundamenta, exempelvis ett bolag. Och en dubbeltopp är en stark signal om att en nedåtgående kurs är i faggorna. Men vi skiter ju i te och Emma Knyckare. Alla utom coronavirus tydligen. Som redan 2 dagar tidigare skrev så här. Jag tänker först påpeka att jag är neutral. Så folk inte tror att jag är en fantast eller en skeptiker. Jag hade ett stort innehav i krypto. Men jag sålde cirka 75% av det för några dagar sedan. Jag är inte utbildad men jag har ett hobbyintresse när det kommer till grafer, historisk kursutveckling med mera. Jag studerar lite och kom fram till 2 slutsatser. Tjurmarknaden bör börja avta i slutet av maj. Andra slutsatsen är att bitcoin kommer nå högst 67 500 plus minus 1000. Det är en amatörstudie, men vi får se om några av slutsatserna stämmer. Käften på dig, coronavirus. Junior Observer ironiserar. Oh, Jesus, bitcoin is dead. 55 000 i skrivande stund. Nu stackar vi, grabbar. Elon, 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 skriker alla utom Sip Ventura som istället den 20 april skriver... Tesla har bara köpt lite bitcoins. Det är snarare signalvärdet om att Tesla köpte bitcoins som drev upp priset. Sen är det väl inte så jävla smart av alla att hävda att Elon är världens geni för att Tesla köpte bitcoin. Det blir jobbigt den dagen han twittrar ut någonting om att bitcoin inte har en framtid eller att Tesla har sålt allt. Evolock skriver i lånetråden den 27 april när bitcoin står i 53 558. Jag har lånat 280 000 och köpt 0,6 bitcoin. Bra jobbat! Vi ska upp! 28 april, Cub77 grubblar över om han ska ta ett CSN-lån eller inte. Så jag svarar, ta lånen och köp bitcoin när din utbildning är klar. Kommer du inte behöva den eftersom att du vältrar i pengar. 28 april, rykten går om att Facebook har investerat i bitcoin, bitcoin, bitcoin. Att det är en enda tweet författad av en bitcoin-entusiast som ligger bakom ryktet. Det vill säga att det är exakt samma situation som när det ryktades som att Oracle hade köpt bitcoin. Det är det ingen som bryr sig om. Att det dessutom hade varit helt stört av Facebook att köpa bitcoin när de håller på att ta fram en helt egen kryptovaluta tänker vi inte på nu. Här ska fyllas på full tank, full tank, full tank. Under den dryga månad som vi har avverkat så har det faktiskt dykt in små puffar från användare som vill diskutera det här med att bitcoins miningprocess är lite av en energitjuv. Stora tidningsdrakar, de har börjat publicera artiklar om att miningen drar mer energi än vissa hela länder. Och jag har väntat med att ta upp det här för att jag ville få er lika sålda på bitcoin som Mårten Andersson innan jag gick igenom vissa baksidor och ännu värre innan jag var tvungen att bli lite teknisk.
Du, håll i hatten, Emma. Nu du blir teknisk alltså.
Tyvärr.
Okay. Bara så jag vet när du är. Du blir teknisk.
Jag ska försöka ha ögonkontakt med dig under det här så att jag ser när jag tappar dig. Ja. Bitcoin bygger på en så kallad blockkedjeteknik. Och jag tror att det kanske lättast kan förklaras som en distribuerad databas. Det vill säga en databas som finns på flera olika ställen. Där alla transaktioner som görs inom ungefär 10 minuter de lagras i ett så kallat block av data då. Och det här blocket sparas i alla kopior av den här databasen i hela Bitcoin-nätverket. Databasen och då data om alla transaktioner finns alltså sparat på en satans massa ställen. Det gör det här systemet så ohyggligt säkert. Det vill säga att du kan inte manipulera transaktionerna särskilt enkelt. Det är en ganska enkel förklaring och jag är inte riktigt tillräckligt kompetent för att ge en mer detaljerad. I alla fall, till saken hör då att man också kan mina bitcoins, det vill säga konceptuellt gräva efter dem. Man kan få nya coins genom att man upplåter datorkraft och hjälper till liksom att verifiera transaktioner i det här jättenätverket. Och bitcoins, de minas genom att man är med i, vi kan kalla det en liten tävling nästan. Alla miners tävlar mot varandra om vem som ska få trycka in det här kommande blocket av transaktioner i systemet. Och det görs genom att man är den första som gissar rätt nyckel, rätt så kallad hash. Och om man är den som hittar rätt hash snabbast så får man trycka in blocket i blockkedjan. Och priset man får för det är just nu 6,25 coins. Det vill säga $400,000 i,
oj,
när det var som mest värt då.
Och du som har köpt en ny dator och alltid bara börjar.
Kan jag göra det?
Tyvärr då, så går inte riktigt det. Nej. Det finns, och orsaken till det är att det finns ett jävla stort gäng miners. Nu när bitcoin är så himla mycket värt så är det så himla många som vill vara med och mina bitcoin, så vara med i den här kedjan. Och den inbyggda logiken i systemet gör att ju fler som är med, desto svårare blir det att hitta den här hashen, att knäcka den här gåtan. Och det i sin tur innebär att det krävs så orimligt maffig datorkraft för att överhuvudtaget ha en chans att gissa rätt först. Och det här gör då att Bitcoin-nätverket förbrukar så otroligt mycket energi. Kontentan är då att Greta gråter för varje jävla bitcoin som minas. Är du med?
Ja, jag är med.
Bagge 1 reagerar i alla fall på den här kritiken och skriver så här: energi är ju den fundamentala råvaran i universum. Bitcoin är en superråvara som är skapad från energi. Energi kan inte fuskas med, utan följer fysikens lagar. Bitcoins blockkedja skyddas av energiåtgången, det vill säga den energi som har lagts ner på att bygga blockkedjan. För att angripa eller riva ner bitcoin måste du spendera lika mycket energi som har lagts ner på att bygga upp den. Detta faktum gör bitcoin extremt säkert. Att mining är dyrt är alltså inte en bugg utan en feature. Det är ju bevingade ord som man själv har tagit till ett par gånger när orken har trutit. Texten ligger den utanför knappen. Det är inte en bugg, det är en feature. Finns det ingen knapp, säger du. Det är också en feature. Folk ska inte hålla på att trycka så jävla mycket hela tiden. Light Camera Action har också svar på tal till Greta. Jag säger det här en gång för alla, för ingen kommer ändå att förstå. Termodynamik och relativitetsteori utgör essensen för bitcoins ekonomiskt materiella värde. Ju mer energi som nätverket konsumerar, desto mer värdefullt blir bitcoin i sin enkelhet. Bitcoin! Och coinen den klättrar upp igen, upp från den lilla dippen. Den där gamla dubbeltoppen över 3 månaders grafen, det var ett solklart lur. En falsk säljsignal. Den 9 maj är vi återigen tillbaka på nästan $59,000 per coin. Miau! Även om det inte blev några coins för varken Facebook eller Oracle, så har ju bitcoinen fångat den enda riktigt stora draken som faktiskt betyder någonting. Värdet av Teslas köp och Elons hype, det går inte att underskatta, Emma Knyckare. Oh. 13 maj, Elon Musks Twitter. Tesla har stoppat bilköp med bitcoins. Vi oroar oss för en snabb ökning av fossila bränslen för bitcoin mining och transaktioner, särskilt vad gäller kol som har det värsta utsläppet av alla bränslen. Kryptovaluta är en god idé på många nivåer och vi tror att framtiden är lovande, men den lovande framtiden kan inte komma på bekostnad av vår miljö.
Svarade bitcoin då att det går mer energi och göra en bil?
Tror du nu att bitcoin är en person? För i så fall vet jag inte vad jag tar med vägen. Jag vet inte vad bitcoin varade på det, men jag har inte kollat upp det. Det utbryter ju en fruktansvärd tystnad på Flashback. Bitcoin föll 10% efter Musks tweet. Nej. Give me your money, skriver. Anden är ute ur flaskan. Miljörörelsen kommer givetvis att hänga på och pressa företag att inte acceptera bitcoin. Bitcoin är slut. RIP bitcoin 2021. Happy lapp. Beskriver, Tesla har alltid vetat om energiåtgången i bitcoin. De gör det här för att de inte vill ta emot mer bitcoin. Orsaken är att de ser uppenbara risker med att bitcoin inte kommer gå högre. Och Energizer Bunny skriver, kanske grafikkortspriserna lättar lite ett tag framöver i alla fall. Det är ju ytterligare en underhållande detalj i det här. Bitcoin-miningen har pressat upp priserna på grafikkort, för tydligen var då processorerna i grafikkorten bättre lämpade än vanliga processoring för just bitcoin-mining. Och i och med då att miningen har blivit så jävla lukrativt, och i och med att värdet på bitcoin har stuckit iväg de senaste åren, så har priserna på grafikkorten pressats upp och tillverkarna har knappt kunnat möta.
Men vadå, hur många håller på med det? Jag trodde att det var max så 3.
Miningen?
Det är sjukt många.
Det är jättemånga.
Ja, alla får vara med om man vill. Ha, ni minns vår kära Bronix som köpte bitcoin för 60 lånade tuss. Om honom så skriver Think Simple den 15 maj. TS investering är nu nere från 60 000 kronor till 50 000 kronor på en månad. TS har gått i förlust 312 kronor per dag ända sedan han tog ett lån för att köpa bitcoin. Hazen Nektar skriver, fuck Elon Musk, jävla fitta. Ninti skriver, håll! Hazen Nektar igen efter fitta uttalandet. Många patetiska tvivlare här. Jag tänker hålla i mina bitcoins tills jag antingen är ekonomiskt oberoende eller priset är lika med noll. Porno BTFD by the fucking dip. 17 maj, bitcoin är nere på $45,600. Galenpannan skriver, hej, jag sitter här och har lite smått panik. Jag köpte bitcoin-certifikaten på Avanza för cirka en vecka sedan och nu är jag back 10 000 kronor. Jag tog ett lån på Ferratum för att jag trodde att det skulle fortsätta stiga. Folk på lunchen och på jobbet säger ju att bitcoin ska till 100 000, så jag gick blint på deras tips. Nu har Elon dumpat bitcoin och det känns som att det bästa jag kan göra är att sälja. Ivolak, vår gamle vän som tog ett lån på 280 000 för att köpa bitcoin och skulle ge oss en uppdatering 2031, sa han i tråden. Han ger oss en liten sneak peek på vars vi är inne. Så här 10 år innan. Den skriver: återstående skuld 280 000, uppluppen ränta 1000 kronor. Jag äger fortfarande 0,6 bitcoin som i skrivande stund motsvarar ungefär 200 000. 80 000 back minus ränta. Och Bronix igen, den 19 maj, 4 dagar efter 10 000 kronors förlusten, så uppdaterar mängan om deras status. 34 000 US dollar nu. En förlust på nära 40%, 23 000 kronor.
Ska jag bara betala tillbaka det här sms-lånet jag tog nu under tiden?
Ja, det tycker jag låter som en rimlig idé. Man får säga också att mängan räknade lågt där, för det var lägsta noteringen den 19 maj. Det är inte riktigt så illa. Då. 20 maj startar No Libido-tråden. Kommer Elon Musk bli åtalad? Och skriver: som ni vet så köpte han och sa att man skulle kunna använda bitcoin som betalning för Tesla. Nu har han gjort en helvändning och lägger skulden på miljöskäl. Det är märkligt. Bör inte det här räknas som en manipulation? Jag är på väg att bli ruinerad på den jävla clownen. Och Mendoxe kommer som leverantör av de dåliga nyheterna som väldigt många borde ha tagit del av innan man hypade Teslas bitcoinköp. Kryptovaluta är oreglerat och man är fri att manipulera kursen hur mycket man vill, till skillnad från aktiemarknaden. Ja. Och relevant i sammanhanget är ju att Elon, han är inte bara känd för att anklaga människor som räddar småpojkar från grottor fortare än honom för pedofili. Han är också mycket känd för att vara en hängiven marknadsmanipulatör. De senaste åren har han fått betala extremt mycket pengar för att han då olagligen har manipulerat Tesla-aktien, gärna via Twitter. Och ja, då är det väl kanske lämpligt att söka sig till någonting mindre reglerat som man helt riskfritt inför sina 57 miljoner Twitter-följare kan pumpa och dumpa. Det här är spekulationer. Det kan ju vara så att han gör det för miljöns skull. Men Cedars kommentar är i så fall relevant i sammanhanget. Och i samma veva skickar man upp en biljävel i rymden for the laughs. Hyckleriet från Musk och Tesla har inga gränser. Klart är i alla fall att de som har förlorat pengar på Elons tweet är varken han själv eller några stora bitcoinhajar. Köpte man bitcoin innan december förra året då och fortfarande hodlar, så har man än så länge gått med vinst. De som förlorar är ju våra vänner Bronix och Evoluk, som köpte på toppen för lånade pengar, och i värsta fall kommer se vartenda korvöre av de här lånade pengarna att försvinna. Jag hade egentligen tänkt sluta här den 20 maj när bitcoin då stod i 39 439, men då såg jag tråden investeringsråd 50 miljoner kronor som kom natten till lördag den 22 maj, och det är Niklas 123456 som vill veta vad flashbackarna hade gjort med 50 millar. Och i en sån tråd så tänkte jag att då borde man rimligtvis då se den här ändrade attityden till bitcoin med anledning av raset. LitQ skriver: köp bitcoin. Laloka skriver: köp bitcoin. Punktering skriver: bitcoin. Kom igen tjejer!
Min kompis Rasmus investerade i en vaginalkräm. Det är också dåligt.
Det gör det. Ja. Flash
back. Hörni, jag ska prata om en användare idag. Tactical Chaos, som är en väldigt aktiv medlem. 1,33 inlägg om dagen är han uppe i nu.
Snyggt.
Mest aktiv i forum och trådar om droger och deffning och anabola steroider och sådär. Han har gjort en enda egen trådstart, och det är trådstarten Testo 250 milligram livet ut? Frågetecken.
Ah, en kille som gillar hälsa.
Ja, så kan man väl säga.
Livslång hälsa.
Ja, precis. Men det är liksom hans enda egna trådstart. Jag tycker det är roligast att hitta han i andra typer av trådar som inte har med hans favoritämnen att göra. För att annars så verkar han mest ägna sig åt att ge jävligt mycket tips och råd i andras trådar. Han är liksom både snabb och flitig med att komma med tips och råd när det kommer till olika typer av relationsproblem. Mm. Vi kan börja med att ta en titt på Tactical Chaos oombedda rådgivning när det kommer till dating. I den här tråden, tjejer, hur ska en kille bete sig på dejt? Så skriver trådstartaren Sotröv så här: Om ni är helt ärliga nu, vilka beteenden slash detaljer får er att bli extra attraherade av en kille ni är på dejt med? Och vilka saker, förutom de självklara, är avtändande? Ja, i svaren på den trådstarten, där hittar vi ju då dagens kille. Som jag framöver kommer benämna som Sveriges absolut sämsta självutnämnda relations, inom citationstecken, expert. Dessutom svarar Tactical Chaos så här. Jag tror att man ska spela mystisk. Vara så tyst som möjligt på dejten. Säga hej självklart, men sen ta god tid på sig innan man svarar. Och lite mystiska fintar som, jag vet inte. Eller, vet jag? Det kanske jag gör, vem vet? Eller, vi kanske inte vet någonting alls.
Ja, oh. Jag vet inte. Alltså det låter som ett Pothead med andra
ord. Eller som en Lisa Ekdahl-låt. Vem vet inte du, vem vet inte jag. Vi vet ingenting nu, vi vet inget idag. Är helt jävla rökt. Han fortsätter med att skriva så här. Om tjejen frågar ifall du jobbar exempelvis, svara som jobba gör jag, men med vad? Haha, jobb, jobb, jobb. Jag tror jag jobbar. Sånt går fan alltid hem.
Va? Nej, men det kan det väl ändå inte. Gör det tjejer?
Nej, men det gör det inte.
Släpper ni till då?
Nej, gud. Avtändande med killar som har jobb från första början. Jävla plugghäst, säger man, och så knackar man och snappar. Nej, vad spelar du inte på sådär?
Jag vet inte.
Jobb.
Eller har jag? Eller vem vet?
Nej. Det är bara så. Ja, jag stämplar. Mm. Kom till mamma, säger man.
Det här då, Ina, så här skriver han också. Utöver sådana svar så är man så tyst som möjligt och bara titta djupt in i ögonen och ler.
Nej.
Jag tror stenhårt på det där.
Nej, men oj!
Ja, det var,
fan, jag blir stressad bara av att höra.
Ja, det låter inte alls bekvämt.
Titta på en.
Och så ler man. Dum i hela jävla huvudet. Det här rådet då som han ger, det gör ju de dejtinsugna männen på Flashback helt total förvirrade.
Ja.
Precis som man själv blir. De blir mer såhär, varför trodde att tjejer gillade killar som var raka, ärliga och talade klarspråk? Mm. Nej. Det är detta som gäller, hävdar då Tactical Chaos. Och man kan liksom tänka så här att det här är så jävla dumt att han måste jävlas. Och det är det som är det sjuka, tycker jag, med den här användaren, att han liksom inte gör det, utan han så försvarar och förklarar alla sina råd om slash när de får kritik. Fast ibland kan man fan undra, till exempel i tråden, hjälp, fick en tjejs snap igår men vet inte vad jag ska göra. Där en användare berättar att han fått en tjejs Snapchat, som rubriken säger, och undrar då vad nästa steg är. Då svarar Tactical Chaos, var avslappnad. Fråga mycket personliga frågor om hennes far. Nej, men... Om han har haft missbruk. Var snäll mot henne som ung. Vanliga frågor. Hur mycket pengar sparar hon varje månad och så vidare.
Gud vad konstigt.
Det här var...
han, och då liksom folk är så här, men sådär, det är väl inte nästa steg, va? Och nej. Då är han så här, jo, men man ska komma in på det djupa direkt. Det gillar tjejer. Nej, för fan alltså.
Nej, men jag är så...
Nej, men man förstår inte.
Nej, det är helt obegripligt. Han ger inte bara datingstips då, tyvärr. Han ger också relationsråd. Till exempel i tråden förlovning, hur går till väga? Så skriver användaren Mish så här. Jag och min sambo har varit tillsammans i över 6 år nu. Och det är på tiden att jag får tummen ur arslet och fria till henne. Frågar man om hon vill gifta sig med mig eller om hon vill förlova sig med mig. Ska man köpa dubbelt utav samma ring eller är det bara kvinnan i förhållandet som ska ha förlovningsring? Vad gjorde ni när ni friade till eran tjej eller kille? Där tipsar Tactical Chaos kort och gott så här. Det är oerhört sjukt och sektliknande att gifta sig. Beta kuck. Slut på tips. Ja, det var hårt. Nej, men han ger inte bara dating- och relationsråd. Han håller också på med familjerådgivning. Det är väldigt bra. I tråden enorma problem med bonusbarn. Den användare ber om råd för att ett av bonusbarnen liksom, citat, kaosar. Där tipsar Tactical Chaos så här. Jag kan rekommendera en grej som min vän gjorde som var i exakt samma sitt som dig. Jag antar att du älskar kvinnan och vill stanna med henne. Jobbig och komplex sits, men det finns en lösning. Jag rekommenderar dig att du gör strategisk mobbning på barnet som är kaos. Så fort när du är ensam med barnet eller när mamman är i ett annat rum till exempel, säg saker som får barnet att få extremt dålig självkänsla och självförtroende. Nej. Nedtryckningar och gliringar. Exempel kan vara, vart är din pappa? Vill inte pappa ha med dig att göra? Annars hade väl han varit här med dig nu, eller? Detta kommer resultera i att barnet kommer må jättedåligt psykiskt istället för att hålla på och kausa. Hoppas du förstår mitt inlägg. Vill enbart hjälpa.
Istället för att kausa? Jag visste inte att det var yin och yang.
Nu springer du runt
och kausar.
Tactical Chaos är inte bara dating, relations- och familjerådgivare. Han är, hör och häpna, också sexrådgivare. I tråden alkohol plus sex skriver Geek 12 så här: jag har en fråga då jag aldrig haft sex fullt ut, alltid somnat eller dylikt. Haha. Men då lider Men jag lider av hyfsat för tidig utlösning. Och då brukar väl alkohol hjälpa? Det är här på den också, eller? Men undrar på att ungefär hur onykter måste man vara för att det ska få effekt? Ska träffa en tjej för första gången och ses hemma hos henne och dricka och spela spel. Då svarar Tactical Chaos här: ingen överdrivet imponerande livshistorik direkt när man inte ens haft sex på riktigt. Ingen självbiografi jag hade betalat för direkt.
Nej. Jag är i och för sig alltid glad när man får läsa en självbiografi och det inte står med vilka de har knullat med.
Ja, blir det är väldigt ovanligt. Men det har nog aldrig hänt.
Nej, det är egentligen det man vill skriva. Man vill att alla ska veta vilka man har knullat med och då skriver man en självbiografi.
Så är det ju när man bara läser miljöpartisters självbiografi.
Då blir det mycket knulla. Jävlar vad äckligt det är.
Åh, herregud. Nej, men alltså, väldigt ofta så blir det ju inte så mycket råd utan mer bara så. Jag säger bara sanningen. Ibland blandar Tactical Chaos till och med sina kompetenser som familjerådgivare och sexrådgivare och då blir det ju inte bra alltså. Till exempel i tråden: kan inte sluta tänka på min halvsyrra. Jag ska höra och häpna bespara Mia inlägget, hela innehållet där, som att hon har samma problematik. Men frågorna som Tia ställer i slutet på den här jättelånga trådstarten om sin halvsyrra är så här: varför snodde hon mina kallingar? Är det olagligt att smälla på sin halvsyrra? Bör jag söka vård? Har någon annan erfarenhet av detta? Tror ni hon kommer säga nej om jag ber om sex? Hur skulle vår relation vara efter? Skulle jag typ förstöra mitt liv? Och är detta en fas som kommer att gå över? Ja, det är många frågor där.
Men det finns bara ett svar.
Incest. Det är bara... Men, tänk om jag sa det. Incest är bara en fas som kommer gå över.
Ja.
Det kan inte vara så.
Är det ett sätt att flirta hos någon av oss kallingar?
Nej.
Nej. Inte med sin bror.
Heller, det är inte heller ett rimligt sätt att bete sig.
Nej.
Om man har en brorsa, jag tänker man gjorde väl konstiga saker. Eller typ retas.
Jo, retas kan man göra, men jag hade ju inte retats genom att ta hans kallingar.
Nej, om man tvättar själv hade jag gjort det.
Vet du hur äckliga bröders kallingar är?
Nej, men jag kan verkligen tänka mig, man kan väl ta ett par rena kallingar?
Ja, man kan lika väl ta en t-shirt. Man tar hellre en t-shirt
i det läget. Det ni tycker är äckligt i det här inlägget.
Nej, det är äckligt. Bara svårt att förstå hur det kan bli uppfattat som ett förspel. Det tycker jag är svårt.
Ja, som att hon skulle ligga och sniffa på dem.
Nej.
Fy fan. Ja, i alla fall, på alla dessa här frågorna...
Det är sant, vi bara går vidare.
Ja, nu släpp det. På alla dessa frågor svarar Tactical Chaos så här: jag anser att man lever en gång. Och ifall du har dessa känslor så är det ju bekräftat att det kanske är något mellan er. Det är så någonting är bekräftat, va? Smyg dig på och var inte för robust i din framtoning. I helgen kanske ta ett glas vin med henne och kom in lite på sexsnack. Sen kan ni gå och träna ihop och då ställer du dig nära och visar formen när hon squattar. På så vis kan du känna om hon blir kåt eller inte. Och det är konstigt att man skulle först dricka vin och sen gå och träna.
Ja, det var det du tyckte var konstigt.
För jag har gjort det en gång. På spinningpass. Och det är ju... Oj, vilken puls man får.
Ja.
Det är inte bra.
Det är inte bra.
Det är inte en bra idé.
Ja, det här var inte... Det var inte skönt att höra det här.
Nej, det var det inte, va? Nej. Livet är inte skönt alltid.
Nej, mörkt. Jättemörkt.
Väldigt mörkt. Han skriver vidare så här:
det är så bra att du ser ut exakt som Emma gjorde när du pratade om bitcoins. Äcklad och förvirrad.
Jag är så torr. Jag skulle behöva bada i Lypsyl och ta mig ur det här.
Han skriver också så här: jag förstår vad du går igenom, för jag har en kusin som jag alltid velat sätta på, men det är alltid släktingar i vägen och vi blir inte ensamma. Jag har skrivit lite på Facebook på fyllan, men hon har blockat mig.
Ja.
Lagom pinsamt. Men försök se ifall hon känner detsamma för dig. Bry dig inte om moralpredikans. Och där trodde man liksom att han hade fått ur sig allt. Han behövde få ur sig. Han är ganska ensam om att ge den här typen av råd i den här tråden, kan jag också säga. Men han har inte fått ur sig, utan han återkommer även senare i tråden med fler tips om: det finns inget som heter släktträd när det kommer till bra sex. I många kulturer är det helt accepterat.
Nej.
Det är bara vi svenskar som är bakom när det kommer.
Nej.
Det är där.
Ja. Punkt nej.
Just med kusiner.
Ja, just med kusiner.
Ja, ja, men det får man väl ändå gifta sig med här med.
Ja, det får man
ja,
faktiskt.
Ja, det får man ju. Herregud, kanske... har ni varit på Hönö? Nej, men oh, gud. Oh. Nej.
Hönö.
Ja, nej.
Det är inte ett område, alltså jag kan känna gravfriden, jag relativiserar den. Det här behöver inte relativiseras.
Nej. Nej.
Punkt stopp. Punkt fel. Stopp.
Ja, men så det är mycket olika typer av råd där. Som tur är så är det inte jättemycket sexråd han ger, utan det är mest skönt dating och relationsråd som han ägnar sig åt. Och han är verkligen riktigt, riktigt dålig på det. Men det hindrar honom liksom inte att gå fram som en bulldozer. I tråden svårdejtad skriver TS att han har en arbetskamrat som han jobbat tillsammans med då, vilket säger sig själv. Men att de har jobbat ihop i typ 5 år och att hon gjort några mer eller mindre subtila försök till att bjuda ut TS, men att han liksom inte då har fattat hinten. Mm. Att han då mer har sett försöken som informativa samtal.
Nej, men.
Det är jag, man kan ju förstå. Nej. Om min killgubbe till exempel sa det är alla hjärtans dag idag, då är det information, tycker jag.
Ja,
om jo, det är den 14 februari. Annars är det bara en av hans vanliga disillusionerade dagar.
Ja.
Inte vet vilket datum det är. Ja, nej, men det här är ett problem då, för TS vill verkligen dejta och ha en partner, att han liksom inte hänger med och fattar när signaler ges. Och han kommer liksom aldrig få en partner, för Tactical Chaos är tyvärr även inne här och rådgiver, som ni kanske förstår, med att skriva så här: bara en liten fråga från att ha läst din text. Tanken har aldrig slagit dig att utreda ifall du har Aspergers eller autism. Du verkar ha svårt med att koppla de sociala koderna. Och taskigt.
Ja.
Mm. Ja. Task, 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 task. Å andra sidan hade TS inte fattat hinten när kollegan 1 bjöd ut honom på Takida-konsert. 2 bjöd ut honom på den lokala Kina-restaurangen flera gånger. 3 bjöd med honom på Magnus Uggla-konsert flera gånger också.
Oj.
Vilket TS sket i och gick med sin morsa istället.
Nej, men det var ju triss i musöppning. Ja, det var ju rena rama adventskalendern.
Ja.
Helt sjukt.
Och på tal om information.
Takida, jag har aldrig hört något kåtare.
Något mer romantiskt. Nej,
häng med mig på Takida-konsert. Det är ju som öppna 2 tänker jag i princip. Och 3 och 4. Nej, det var ju riktigt grovt.
Du hade en så himla jobbig Takida-fas när du hetsade mig så otroligt mycket i offentliga sammanhang om att jag lyssnade på Takida.
Gud, jag glömmer. Det här är det bästa med mina pranks, att jag glömmer dem. Så att jag kan få bli glatt på mig. Ja, att jag skrek så då.
Mia, nu är det Curly Sue på radio. Det är din favoritlåt. Så jävla taskigt.
Ah, tänk kul. Att gå på en Takida-konsert och så är stiftelsen för banden.
Ja, det är sjukt. Det är hans andra band.
Är det?
Ja, exakt samma. Det är Takida på svenska är väl stiftelsen.
Men är Takida vilken kalle?
Nej. Takida är den där head over heels.
Ja, det är så lite fantasyaktigt. Åh gud, det är ju mycket mer hånfullt.
Mm.
Yes.
Det är
en poäng till mig.
Det är väl dansband?
Va? Är det dans?
Stiftelsen.
Jaha, ja.
Det är någon slags pop-vibb.
Vi kommer klippa in här hur de låter. Någon av Takida och Stiftelsen, man vet inte vilken.
Han missade det
här, fantastiskt. Vi hade kunnat fråga TS i den här trådstarten om han hade gått, men han missade ju då hela Takeda-konserten, så han vet inte heller hur det låter.
Mm.
Han råkade dessutom missa genom att till exempel skratta kollegan rakt i ansiktet när han inte fattade hinten när hon bjöd ut honom väldigt tydligt på Alla hjärtans dag. Genom att säga, ska du och jag gå ut och äta middag på Alla hjärtans dag?
Det var ju tydligt.
Varför
ändå?
Är det så att det är liksom antingen att man sitter och överanalyserar och inte kan tro att någon skulle bjuda ut den, eller att man går full-blown våldtäktsman? Varför finns det liksom ingenting däremellan? Eller att bara kastas, antingen kastar man sig på pattarna och tolkar ett nej som ett jajamän. Eller så sitter man hemma och typ, jag förstår inte vad det betyder. Det står ju att hon vill knulla. Det måste finnas något mitt emellan.
Fattar Kida för fan.
Ja, det finns utrymme för en riktig dating coach, det är allt jag har att säga.
Du har helt rätt, Ina. Och någonstans här så börjar jag känna då att fan, tactical kaos, dåliga relationsrådgivning, det kanske inte är så jävla dålig ändå. Alltså det kanske finns en viss typ av män där han behövs. Han kanske fyller ett syfte, han kanske inte är så jävla dum att ha i till exempel krig eller på flashback, vissa delar. Han kanske är en samhällsgörare, den enda som säger som det är. Som till exempel i tråden, sex på första dejten, sen inget svar, sur över att jag inte hörde av mig tidigare. Nu, ni kan ju fatta vad den handlar om då. Till jag skriver att han haft sex på första dejten, sen skitit att höra av sig eller svara på en vecka och sen fått något surt då sms tillbaks efter ett tag. Och där avslutar han med att fråga, kände hon sig utnyttjad? Skulle jag hört av mig tidigare? Där svarar Tactical Chaos, jag tror mer att hon utnyttjade dig. Och kanske fick vibbar av att du var en svag man. Sånt som man ser på en mils avstånd, du vet, det kanske kändes som att pussa sin brorsa innan hon gick. Har varit med om det förr. Och då får ITS liksom fullständig panik. Jättebra. Man blir ju glad. Toppen. Eller? Fick du? Fan vad häftigt. Eller som i tråden, hitta seriös förhållande på bästa sätt. Där skriver användaren Armin, hej, jag vill gå på dejt. Jag tycker inte om krogen och vill absolut inte gå dit då kvinnorna där knappast är min typ. På gym, inga seriösa kvinnor där. De vill bara knulla. Buhu, buhu, buhu.
Oj, jävlar.
Jag brukar ragga på kvinnor på stan, men de är reserverade eller upptagna. Ja. Och jag orkar inte med det. Man kan ju relatera. Ja. Man kan ju inte med dem upptagna, eller hur? Tjejer. På Badoo eller Tinder vill jag absolut inte hitta tjej. Använder aldrig såna appar. Inga sociala medier, bara massa äckel tjejer där. Till frågeställning, måste jag studera för att hitta en seriös tjej att ha ett förhållande med? Så jävla gött när man ställer en fråga när man ändå själv har kommit fram till vad lösningen är.
Ja, precis. Träffa människor i något annat sammanhang än att du springer efter dem på stan.
Ja, precis.
Om du då inte kan gå till krogen eller gymmet eller använda någon dating-app, då är det väl skola eller jobb kvar.
Ja, måste studera, precis.
Han är det kan ju även leda till någonting annat positivt.
I värsta fall.
Ja, i värsta fall.
Han har redan dratt slutsatsen i alla fall. Tactical Chaos rådgivare så här. Du låter rätt torr och påminner om en gammal bekant, så jag ska ge dig ett par bra tips. Bra att du skriver vad du inte gillar och så vidare. Jag skulle tipsa dig om att röra dig på olika kaféer ensam. Var välklädd och noga med att lukta gott och så vidare. Ser du en tjej som du är intresserad av, så försök få ögonkontakt. Ifall du märker att hon blir obekväm med dina blickar, så försök göra det ännu tydligare med vad du vill och fortsätt stirra, fast den här gången mer intensivt. Drick inget, pilla inte på telefonen, ät inget, utan bara stirra, le i omgångar. Till slut så kommer du träffa en som verkligen faller för detta och blir mycket tänd av din starka vilja för kontakt.
Nej, men.
Och här är folk inne så här, ja men nu får du eller de kommer ju resa sig upp och gå, fattar du väl? Så där, ja. Det går inte att få en tjej på det där sättet, det skriver till och med TS. På det svarar han så här, ifall du stirrat på en tjej ett tag som du misstänker känner obehag och reser sig för att gå ut, följ efter direkt.
Nej!
En bit bakom henne.
Nej.
Men visa att det är uppenbart att du förföljer henne.
Nej, men.
Vet inte hur du bor, men bor du i en storstad så är det möjligt att detta är på ett köpcenter eller dylikt. Förfölj henne in i klädaffärerna och le när hon kollar på dig. Gör detta ett tag, efter cirka 30 minuter slår du till. Bara står man där helt såhär.
Ont i käkarna.
Baler ont i käkarna.
Helvete.
Introducera dig och förklara att du fick ögon för henne på kaféet. Le hela tiden.
Nej.
Fråga ifall hon vill följa med på en promenad. Det är höst, det passar perfekt. Försök spela lite mystisk och vara tyst emellanåt. 10-15 sekunder och bara le. Alltid ögonkontakt.
Nej, men.
Tystnad i 10-15 sekunder.
Ja, och nej, ögonkontakt. Ja, och ögonkontakt. Fy fan.
Denna taktik gav jag till min vän som också var väldigt torr och saknade personlighet. Idag är han förlovad och väldigt kär. Mm. Så här träffar du mestadels lite seriösare tjejer som inte håller på med datingsajter och liknande. Hörru du, lycka till. Kom gärna med update om du vågar dig på min strategi.
Eller bli polisanmäld.
Ja, precis. Det är ett jättebra råd tycker jag. Om man är så kräsen som TS var här, så tycker inte jag man ska ha någon tjej.
Nej, det kan jag inte hålla med om. Det är bara dåliga tjejer som går på krogen eller gym eller finns på datingappar.
Just det.
Äckliga.
Ja, det är väl väldigt många tjejer ju
som bara ligga. Ja.
Ja, men det är bra, något det, i och för sig.
Väldigt bra svar tycker jag, även om det var lite långt. Man har ju fattat nu vad det är han tycker är en bra strategi. Men ibland så svarar han bara kort och koncist, som till exempel i tråden: varför undviker denna tjejen mig helt plötsligt? Där skriver Therese att han har haft sex med en tjej och att hon sen visat jättestort intresse för honom, men att han inte brytt sig ett jävla skit om henne då. Mm. Och nu, några veckor senare, så har hon helt plötsligt slutat höra av sig och inte visa intresse längre. Och Therese undrar nu i slutet av inlägget vad som försiggår i hennes hjärna och varför hon leker så himla svår. Mm. På det svarar Tactical Chaos kort och gott: hon kanske tycker att du är ful.
Ja. Mm.
Väldigt bra ju.
Ja, det är dumt.
Sälla gött. Mm. Om jag innan då sa att Tactical Chaos dåliga råd kan vara dumma, så skulle jag nu, alltså vill jag påstå att det skulle vara minst lika dumt att inte låta honom ge råd. Hans dåliga relationsråd kanske är det som gör att vissa delar av världen inte går under. Eller i alla fall som håller ordning i de dumma leden. Till exempel i forumet för vetenskap, humaniora, psykologi, så skriver någon den här trådstarten: varma känslor för min psykolog. Det är användaren Carl.
Mm. Så unikt.
Så himla unikt, ja. Jag har gått hos en psykolog under en period och kan inte hjälpa den varma känsla som börjat utvecklas för henne. Kvinnan är väldigt godhjärtad och emotionellt engagerad. Jag sa det. No fucking shit, Sherlock. Mm. Trots att det inte är många år som skiljer oss är hon som en modersgestalt för mig.
Yes.
Då hon har varit väldigt behjälplig och vänlig mot mig under samtalen. Och ett mycket viktigt emotionellt stöd. Är det konstigt att jag känner så här för min kvinnliga psykolog? Hur har ni män som har suttit i en liknande situation hanterat det? Är det vanligt att det blir så här?
Ja, det är en lebb-historia. Du blev ändå lite mer intrygg. Då tycker jag det känns toppen. Kör! Bara kör!
På det här svarar Tactical Chaos som Mia. Inget ovanligt alls. En polare råkade ut för samma sak. Psykologer kan vara jävligt reserverade, bara så du vet, ifall du skulle vilja göra något med henne. Då måste du ta en annan approach än den vanliga. Och just detta med annan approach är ju Tactical Chaos.
Ja, precis.
Mm. Signum. Att fråga ut henne på en drink eller dylikt kan du glömma, då hon säkert kommer vilja hålla det professionellt.
Efter ditt PGA-lag, gissar jag.
Ja. Efter ditt möte, här kommer man till rådet då, så kolla upp hennes bil. Ta foto på regplåten och sök upp hennes adress. Mm. Börja powerwalka. Han får också alltid en träning i alla typer. Ah. Lite i hennes område och råka stöta in i henne på morgnarna eller kvällarna.
Amen.
Oundvikligt kommer ni börja snacka då hon kommer undra vad du gör här. Försök vara där ofta. Kanske låter klumpigt och ovanligt i dina öron, men tro mig, något annat kommer inte funka. De har ett jobb att sköta, vet du. Hur länge har du träffat henne? Med vänlig hälsning.
Nej men usch,
ja. Nej, det var inte
behöver
bra,
den här världen verkligen fler lesbiska stalkers? Jag känner att nej, vi har peak, det är fullt. Du får ha en annan grej om du är lesbisk.
Nej men det är väl jättebra.
Nej.
Vad sa du?
Vi sa nej.
Jag sa jag försökte vara snäll.
Ja just det, nej men den här personen kommer hamna i fängelse, tänker jag.
Ja, jo det är sant, ja, det är bra.
Bort kanske. Med den. Ja, förlåt, typ,
helt där finns ju andra psykologer.
Nej, men vem ska hamna i psykologen? Nej,
nej, som stalkern.
Ja.
Nej, jag vet inte. Det enda tråkiga det är att han inte är ironisk då. Men spelar det någon roll? Det är ju samhällstjänsten då på sätt och vis. Som till exempel när användaren Predator skriver: hej, jag är ny till sex och behöver hjälp. När kuken skulle in så blev den bara halvhård, så jag försökte trycka in den i alla fall. Och blev överstimulerad och kom. Någon som har lite tips och tricks.
Överstimulerad?
Ja, det är inte den andra.
Det är ett ord som jag tidigare bara hört i så ägglossningssammanhang. Överstimulerad. Ja, fy fan. Ja.
Där skriver Tactical Chaos kort och gott: du har aldrig tänkt tanken att sex kanske helt enkelt inte är någonting för dig. Försök inte ha det mer och fokusera på dig själv.
Det var drastiskt.
Jag tyckte det var ett bra
tips. Jättebra förslag. Med någon svinballe. Jättebra.
Försök aldrig mer. Lika bra att hugga av den. Ja. Har den svikit en gång kommer den bara svika igen.
Ja, det var mer det här med att bara försöka trycka in den som jag fick en obehaglig scen framför mig. I alla fall, från en...
Jag såg mer origami. Jag tyckte det var lite gulligt. Det är någon som har suttit och pysslat och tipsat och trixat och försökt.
Och vikt, ja.
Mm. Och vilket fint pyssel.
Ja,
fy fan. Ja. Nej, men ganska dålig relationsrådgivare.
Ja, jag håller med.
Jag håller också med.
Liksom, jag skulle vilja testa om vi kan göra det bättre i den här podden. Med att liksom föra människor samman. Vi ska ringa upp en av våra Patreons som heter Patrik. Som vill säga en grej.
Hallå?
Hej, är det Patrik?
Ja, det är det.
Åh, vad mysigt.
Hej!
Det är Emma och Mia och Ina.
Hej.
Hallå, spelar ni in nu?
Ja, visst gör vi det.
Åh, herregud. Jag är från Göteborg. Eller jag är från Kungsbacka egentligen.
Ja.
Men när jag hör folk som pratar göteborgska direkt så slår man på. Jag har pratat så här på riktigt egentligen.
Du, vill du köra bara eller?
Ja, jo, då anledningen till att jag hörde mig av mig till er för att jag är ihop med en fantastisk kvinna som heter Cornelia. Och vi har skrivit på papper för att köpa hus i Trelleborg av alla ställen. Vi väntar barn, kanske ännu viktigare. Och vi har sett i 1,5 år i januari förra året, lite tidigare än det kanske. Och jag är jättelycklig med den här människan. Och jag tänker att det är den person som jag kommer vilja leva mitt liv med resten av det som finns kvar. Så jag undrar, Cornelia, om du vill gifta dig med mig. Det var det jag ville säga.
Vet du vad, nu gråter Mia och Ina.
Ja, det var så fint.
Ja, det var fint. Ja.
Jättefint.
Ja, jag också nästan. Jag är så... Ja, Det gick väl bra, tycker jag.
Du, det gick jättebra. Du var superduktig.
Ja,
tack.
Men du, Patrik, kan inte du, jag fattar att du kommer sjukt mycket att tänka på, men kan inte du i alla fall typ försöka ta en bild eller filma, kanske jobbigt, men någonting som du kan skicka till oss så vi vet hur det går och som du kanske kan dela med oss av till våra Patreons. Får vi det?
Ja.
Om hon sa ja, hade varit kul att veta.
Ja, precis. Mm. Eller nej, that can go viral.
Ja, men det kommer, ja. Men det lovar jag. Jag ska försöka, även om hon inte vill. Hon är lite skygg, men hon är också oerhört vacker. Så jag tror att det kommer bli
jättebra. Och vet du, jag tror att det kommer gå så jävla bra.
Ja, det tror jag med.
Jag också.
Vad tjusigt, Patrik.
Lycka till med allt.
Tack så jättemycket. Du, Emma, du är helt fantastisk att mejla med. Jag kanske mejlar mer.
Detsamma. Du får mejla hur mycket du vill.
Ha det så bra.
Detsamma.
Ha det gött.
Puss, hej.
Hej, hej.
Säger hon nej nu, Cornelia, då får vi åka dit och...
Ja, det är inte
klokt. Det är faktiskt inte klokt.
Emma, gud vad du håller på och chattar i din Facebookgrupp och Patreon.
Ja, verkligen.
Älskar att chatta. Det var väl fint ändå. Ja. Alltså, jag vill inte säga till Patrik det som Tactical Chaos lärt oss, att det är oerhört sjukt och sektliknande att gifta sig.
Nej, det hade varit konstigt.
Nej, det var så himla fint.
Men däremot att flytta till Trelleborg.
De skulle kalla för beta-kuck. Ja, det är fan nog det sjukaste, att flytta till Trelleborg.
I vintras, då startade användaren Skogen en tråd som pekar på ett riktigt jävla viktigt problem som det pratas alldeles för lite om. Och den tråden döpte han till unga män som uttrycker sig med ett sirligt överlastat språk de inte behärskar.
Wow, sirligt.
Sirligt överlastat språk. Man skulle kunna anklaga den tråd den faktiskt för att vara en del av problemet och inte en del av lösningen, inser jag nu när jag läser det högt. Men, låt oss fortsätta. Så här skriver Skogen. Har ni lagt märke till denna subkultur? Jag skulle fördomsprofilera utövaren som så här. Ung vuxen, kanske mellan 18 och 26. Ingen utbildning efter gymnasiet. Drömmer om att vara en äldre konservativ herre men lyckas inte ända fram. Det är unga pojkar som på ett pompöst, nördigt sätt vill lajva vuxna. De har kanske läst en bok om retorik och försökt läsa Platon. De är självlärda och uppvuxna med internet. Ofta är orienterade mot höger. Ibland är de skrivbordsnazister. Ett intresse av andra världskriget kan finnas. Där kände jag fan vad gött. Jag var rädd att det skulle vara första. Jag kände mig så himla, himla profilerad ett tag där. Så här fortsätter han. De förmår ofta inte att anpassa stilnivån efter diskussionen. De skriver en massa fel. De kanske lägger in en del ty och dem och förvisso. Och så kommer lite fiktiva exempel där Skogen skriver. Tänk att en 19-årig kille i subkulturen hade kunnat skriva så här. Jag vill mena att under rådande coronaläge är det förskräckligt ohyfsat av Ygeman att våga sig på att föreslå för folket att rådande restriktioner inte bör förlängas, ty dessa befängda idéer kommer ej leda till något gott. Icke! Eller så här. Nej, modernt trams som IPA uppskattas då icke. Må hända kan det gå ner till en god stek, detta moderna så kallade öl. Tvi vale, nej min mening, så fyller en god iskall lager dem molnigaste dagarna. Utan tvekan en klassisk svensk pilsner som får eder undertecknade att må som vore jag i himmelriket. Och skogen undrar, vad skulle ni kalla denna subkultur? Och vad driver de?
Men intressant. Ah,
slut. Vi hörs om en månad. Nej, men det är faktiskt en bra analys tycker jag. Det kommer lite andra gissningar om vad som driver dem och vilka de är i tråden. Mahes skriver, vet inte riktigt, men det känns som om de skulle vara väldigt intresserade av allting som rör skägg.
Ja, det är inte en dum gissning.
Nej, kanske är det inte också så monokelkillarna. Alltså är det inte hatt fedora?
Ja, är det fedora. Det. Ja. Kan absolut vara. Too Late to Save har den här teorin. De är också extremt intresserade av läder. Till den milda grad att de lägger ohyggligt mycket pengar på någon smekig läderhållare som minsann har livstidsgaranti.
Läderhållare?
Ja, men tänk dig typ en plånbokhållare i något sånt extra fint läder.
Ja.
Och som också alla den personens bekanta vet att det är livstidsgaranti. För den här personen kan liksom inte sluta prata om det.
Just det.
Hasse och Tage tror så här. Det finns en livsfas reserverad för unga män där de ständigt ska uttrycka sig fyndigt och småkufigt. Tyvärr sabbar de för sig själva av två anledningar. Ett, de har ingen tydlig målgrupp. Alla från kvinnliga akademiker i 50-årsåldern till andra unga män är menade att roas och impas av detta, med resultatet att ingen roas eller impas. Fältet är för brett. Två, de låter hela tiden fulla i skratt, som små barn som har kommit på något roligt och att säga. Men har noll pokerface, då blir det inte kul. Man håller ju med, eller
hur? Ja, verkligen.
Någon annan person skriver så här. I mina öron låter de som du beskriver mer som akademiker, som har gått upp så mycket i den rollen att han slår knut på sig själv. Det är Rotebro.
Ja, det var
det. Utan att stanna bekänner... Eljest var ett ord jag mer än gärna använde i mina unga 20 års ålder. Spyr över mig själv. Ja. Mm. Vad tror ni liksom, Emma och Mia? Vad känner ni igen det här?
Men jag är fascinerad över att de...
Högtravande språket.
Ja, man ser det ju ibland på Flashback. Mm. De blir ju ganska snabbt hånade och nedslagna. Mm. Frankie Stubbs är väl ett sånt troll som gärna skriver lite ålderdomligt.
Ja.
Men jag skulle inte kalla det för en subkultur. Det tyckte jag var spännande. Att de paketerade det till en hel livsstil.
Du tänker att det kan få många olika typer av personer som håller på med det här.
Det hade jag tänkt innan din prat i alla fall. Ja. Men nu, jag låter mig gärna övertygas.
Det skulle också kunna vara en expansion av nofapparna som liksom tycker att man ska vara sån ordentlig.
Ah,
ja, precis. Tillbaks till dåtiden på något sätt.
Ja. Just det.
Nej, det inte ronkades.
Ja, men lite så slätstrukna brunskjortor.
Ja, helt vanliga konservativa bara.
Mm.
Ja, precis. Eller också, och detta är också framförallt unga män ju, som ska liksom visa att de kan grejer.
Mm.
Alltså att det är ett slags besserwisser beteende.
Ad hominem, har ni någonsin fått det sättet där?
Vad sa du?
Ad hominem.
Absolut, på Flashback uteslutande.
Nej, jag har även mött en person som har sagt, det där är ett ad hominem argument.
Vad betyder det? Är personangrepp, va?
Ja, precis. Aha. Men personens glasögon fick se ett angrepp. Så kan säga.
Jag glömde vad han heter.
Det roligaste är när de ska vara så viktiga men säger fel.
Ja, precis. Alltså, det händer ju hela tiden.
Ja, det är väldigt kul.
Och det blir lätt att man tänker att det här bara händer på Flashback liksom, för det är ju därifrån man känner igen det mycket. Men jag kom faktiskt att tänka på när jag satt med det här när en person i Vad händer i Majerna-gruppen på Facebook, alltså våran stadsdelsgrupp här, skrev: är det någon av eder medlemmar som är bekant med att lägga golv? Följande åligger de facto att jag får noll hjälp av min bovärd. Det blev en gate av det här. Alltså. Det var att använda de facto i Majerna-gruppen gaten. Det var jag och Storfittekajsa som engagerade i den gaten. Men då påpekade Storfittekajsa att ungefär 30% av alla som svarar Edvard Blom på Twitter skriver precis så här.
Där har du väl vem det är.
Och jag tvungen att göra en snabb koll, ja. Och det visade sig att hon hade fan helt rätt i den spaningen. När Edvard Blom twittrade om boken Svensk tiger av Aron Flam, då svarar Björn: ehuru den där genom uppstående glädjen till trots, och så vidare och så vidare och så vidare. Och när Edvard Blom twittrade om näthatet mot Expressen-journalisten Niklas Svensson, då svarade Anders: således har ingen hindrat honom att utöva detta värv genom att kalla honom ett kräk, medan detta inte på något sätt är en fålaktig, felaktig beskrivning, och så vidare och så vidare och så vidare. Och när Edvard Blom twittrade glatt om att han hade hittat nytt märke av fläsksvålar, då svarade Joakim: svartpeppar är de facto en grönsak. Ja, ni fattar ju. Det finns överallt.
Det här var det avsnitt i vår historia där jag har blivit som mest torr flest gånger.
Hittills, det är riktigt.
Det var bara bitcoinen
torma.
Som bröt upp mig.
Inte fel att investera i en vaginalsalva om man bor i Miami nu.
Förlåt, Rasmus.
Det här då som .sh tar upp i flashback-tråden om överlastat språk som vi är inne på, det tycker jag är intressant, och det är att den växer utan tvekan fram genom att hänga på flashback. Profiler med grekiska statyer eller någon halvobskyr SS-soldat som avatar. Aldrig har jag sett folk använda ty så ofta som här. Ty, det är synd. Kan tänka mig att det är något mindervärdeskomplex. På internet kan jag trots allt leka överklass. Eller ett försök till ett mer moget vokabulär. Och det ligger ju något i det, att detta är ju utbrett på flashback. Jag har lite bevis. Bevis 1: i tråden krogägare och 16-åring så hade användaren Carl Wilhelm kunnat skriva så här: du är dum i huvudet, men du har rätt i att tråden ska flyttas till medier och journalistik. Istället skrev han så här: ehuru ni är en illiterat fåne så vill jag ge er rätt i sak. Min ståndaktiga uppfattning har alltid varit att denna tråd hör hemma i medier och journalistik.
Nej.
Bevis 2: Åsa Nietzsche skrev i tråden att variera onanin så här: då ska jag be att få tips om den så kallade flugrunken som jag hört talas om. Lägg dig i badet och dra upp ett stånd så att ollonet sticker upp ovanför vattnet. Tag sedan en styck fluga som du tagit bort vingarna på och sätt den på ollonet. Det ska tydligen kittla så skönt. Själv har jag inte provat något dera i hur jag är en djurvän, så en recension kan jag icke bjuda på. Nej, han bara hade kunnat skriva så här: jag är helt jävla sjuk i huvudet. Bevis 3: man kan tro att användaren NE kanske typ jobbar i ett laboratorium och håller på att diskutera någon viktig så här vetenskaplig upptäckt eller något sånt där. Mm. När han skriver så här på flashback: det är inte ovanligt att namnet kalori och de korta formerna CAL och KAL allt jämt i hur felaktigt används för kilokalori, KCAL. Vid behov av stor noggrannhet måste man skilja mellan olika varianter av kalorier. Men det är ju bara på flashback ett sånt här språk kan förekomma, när det som diskuteras för dagen är kalorier i sperma. Det är bara där. Ja. Det är bara där vi har det här mötet.
Ja.
Det ligger något i att det är lite flashbackska, liksom det här med att hålla på att överlasta språket. Och det är väldigt uppenbart när man går in på forumets språkdel att väldigt många på forumet är väldigt måna om att formulera sig korrekt. Som bevis så finns det då mängder av trådar där folk bråkar om vad man ska säga och hur man ska tilltala folk till höger och vänster. Vi kan ta den här, en av tusentals från 2007 av Saxon, där han vill veta hur man avslutar eller börjar ett formellt brev. Han skriver så här: fan så fånigt låter med hej. Kära låter ju otroligt präktigt också. Jag håller med, hur börjar ni era mejl och så, om det är någon liksom inte kompis?
Hej skulle jag nog hej. Gissa.
Ja, hej. Ja. Hallå, hallå.
Och hur avslutar ni då?
Allt väl.
Ja, MVH eller med vänliga hälsningar.
Fridens liljor.
Den är stark.
Jag hade Fridens liljor länge faktiskt. Eller Fridens, men sen så tyckte jag att det inte funkade längre. Så nu har jag hej och ha det så fint, tror jag brukar skriva.
Ja, just det.
Ha det gött.
Ja, men precis. Jag kan säga att vi är lite mer informella i våran korrespondens än gemene flashbackare. De här tipsen kommer från flashbackarna i den här tråden. Bruschen skriver: jag brukar börja med bästa eller bäste, beroende på om det är en man eller kvinna då, och avsluta med antingen tack på förhand, tack eller vänligen. Tänk på att inte skoja till det med tack på förhud. Det är ju frestande, ja, det är, men det ska lite, man hålla sig för.
Ja, men precis. Det är lite som, i mitt arbete så korresponderar jag en del på engelska. Och där ligger ju best regards otroligt nära best retards.
Ja, det gör det verkligen. Men skriver du sir och madam och sånt?
Aldrig.
Skriver du dear?
Nej, aldrig.
Du bara, hello.
Hello.
Hello. Hello. My precious. Robabs undrar, om man skriver till ett företag, alltså inte en person i sig, vad skriver man då? Bästa och så företagsnamn. Eftersom man inte vet om det är en kvinna eller man som läser eller något annat. Hur skrev du? Skrev du bästa tandvården eller bäste tandvården, Emma?
Där skrev jag väl kära.
Ja, eller kära skrev just det. Just det. Ja, och det är också helt okej tydligen. Mm. Ja. Philip Marlowe rekommenderar i alla fall att man avslutar sina brev med högaktningsfullt. Och ja, skriver, fint. Om du skriver ett jobbsökarbrev, inte fan skriver du väl då hej, utan bäste Lars Andersson. Om det nu är riktat till personalchefen Lars Andersson, snarare än bara hej. Det är extremt mycket formellare, kan jag säga, än något brev jag någonsin har skrivit. Ja. Och det fortsätter Hage 78. Han förespråkar att man undertecknar brev med underdånigast som avslutning.
Ja, det var,
nej, det kräver var... jag att ni gör.
Det är ju på gränsen till BDSM, skulle jag säga. Ja. Tjock och röker skriver, själv har jag flera gånger fått HH som avslut på en rad mejl. Alla från samma person. I början trodde jag han var nazist och det betydde Heil Hitler. Men senare blev jag mer inne på härliga hälsningar. Fortfarande osäker idag.
Det är samma person som man tror skriver Heil Hitler och härliga hälsningar. Ja. Okej, mycket långt senare.
Ja. Men man kan ju inte bara förkorta någonting som man inte... Nej, man måste komma överens om.
Nej, men precis. Man kan inte bara skriva HH. Nej. SS, soliga, svajiga. Nej, men nej. Nej, nej, nej. Det blir inget.
KKK, kärlekskastkula till dig.
Ja, men det går lite. Undvik HH är i alla fall tjock och rökers tips. Och ja, kan jag ju bara hålla med. Ken Dryden skriver... Till personer man känner i business-sammanhang är ju inledningen bäste broder. Eller om man är goda vänner, broder. Fortfarande mycket vanligt.
Alltså, också broder är mindre formellt än bäste broder.
Ja, bäste broder.
Om det är någon man inte känner. Och broder om det är någon man känner.
Om det är någon man känner. Bäste broder. Ah. Nej, men folk verkar ju skriva så här. Det är inte så jävla konstigt att Kjell & Company aldrig svarar på våra mejl. Så som vi har på. Hej, hej. Kul, kul. Hör av er om det är något ni undrar över. Om man skulle skriva så. Bäste broder, Kjell & Company. Underdånigast Flashback Forever. Fy fan, vi är ju sämst. Ja, men som alltid när språk diskuteras så går ju såklart åsikterna isär. Det gör de ju på Flashback också. Det finns hur många trådar som helst när folk bråkar med varandra om sånt här. Han tralalala har startat en sjukt ursinnig tråd över att man på Flashback skriver analen när man egentligen menar anus. Mm-hmm. Svinar igen. Man skriver, själva konceptet kan inte vara svårt att förstå då folk verkar vara fullt kapabla att säga vaginalt sex utan att samtidigt referera till vaginalen. Och det kan ju ligga någonting i det. Sarang Hay startade med positiv tråd om vad vi väl får börja kalla flashbackska, tror jag. Den heter flashbacksyndromet och där skriver han så här: vilket välvårdat språk vi har allihopa. Flashback påverkar min vardag genom att jag ständigt använder mer avancerade ord än jag brukar. Nu undrar jag, talar ni som ni skriver här på Flashback eller är ni bara skriftligt lagda? Tyvärr då så döper han den här tråden till Flashback mellanslag. Syndromet. Så,
nej.
Nej, ni kan ju gissa vad som händer när man startar en tråd som heter så i språkdelen på Flashback. Han blir ju nermanglad. Ja. Men det är för tömt i diskussion att ha och det finns inte ens så mycket vaginalkräm i hela jävla världen. Så vi lämnar den delen av tråden och fokuserar istället på andra invändningar mot Sarang Hayes trådstart. Då. Kamikaze Kad skriver: folk på Flashback ska vara så jävla välartikulerade och pretentiösa. Men min egna teori är att de medlemmar som är extremt många välartikulerade inlägg måste vara arbetslösa sossfall. Hur har de annars tid? Zigzag Wanderer bekänner: jag talar helst som i en gammal pilsnefilm utan dess tonläge eller jargong. För att ha ett målande språk, att tilltala folk med efternamn är fantastiskt. Eller hur, knyckare? Ish Sebe berättar: i början skrev man ju förkortningar OSV, men sen blev man jämnt uppläxad här, så nu skriver jag ju mer korrekt, i alla fall läsligt om inte annat. Det har jag Flashback att tacka för. Och det här var en ögonöppnare för mig. Alltså att Flashback tar vid där svenska undervisningen i skolan misslyckas. Alltså var är skolpengen till Flashback? Jag kräver fan att utbildningsrådet genast ger Flashback massor av pengar för att de bidrar till unga mäns språkutveckling och förfining. Alltså hade det inte varit för Flashback så hade det kanske under en photoshoppad nakenbild på prinsessan Victoria stått typ bra montage, undrar om man har hår på fettan. Vulgärt.
Ja.
Äckligt. Mm. Blö. Nu står det istället: oaktat att annonsen, bilden ostridigt uppvisar ansenliga konstnärliga kvaliteter, så inställer ju sig ju liksom tidigare den för manslemmens vidkommande imperativa frågan: djungelfitta eller ej? Ja, men det låter väl bättre. Gör det inte det? Alltså hade det inte varit för Flashback, då hade kanske all makt åt Sture skrivit något liksom billigt och banalt, som att det går fint att rönka mjukkuk också. Men efter några år på Flashbacks språkskola skriver han istället: då en nyruskad tupp befinner sig i vilande tillstånd kan man ånyo ruska den utan att den vet vad som händer. Alltså tänk vad äckligt hade varit om Moogbeat i en tråd hade skrivit: jag gillar att säga skäggbiff. Men efter att ha bildats på Akademie Flashbackus skriver han istället: jag yrkar här med på att skäggbiff införs som de facto officiell beteckning med omedelbar verkan. Alltså bara på Flashback kan en yngling förespråka sex med gasmask med orden: detta innebär bibehållen spänning och medför att många fulingar får ett ligg som eljest troligen uteblivit. Och hade det inte varit för Flashback, då hade Dart 380 varit en simpel fotrunkare. Men tack vare forumet är jag mer benägen att benämna Dart 380 som en poet och i och för sig också en simpel fotrunkare. Han skriver så här: runda, mjuka, rosa skimrande hälar som vidare längs de höga fotvalven fram till de mjuka, likaledes rosa skimrande trampdynorna, för att slutligen nå fram till de mjuka, lagom långa tårna, komma närmre med munnen för att först ta lilltån försiktigt mellan läpparna. Suck. Mm. Ja, vi ska snart avrunda, tjejer. Men vi kan inte prata om fenomenet flashbackska utan att ta upp alltså min favorit subkategori av den här kategorin högtravande språk. Den formella schackpunda svenskan. Känner ni till denna?
Ja, jo, den är ju stark.
Mm. Ni känner till?
Inte bakgrunden så mycket till den, men... Nej. Man har ju sprungit på den.
Man har sprungit på den, precis. Jag tycker att, som jag förstår det, så är det Peter Santesson som är journalist som har myntat det här på sin blogg inslag.se.
Mm.
Utmärkt sammanfattning han skriver: den formella schackpunda svenskan består av en oemotståndlig korsning mellan byråkratiskt språk från rättsväsendets salonger och skurklivets interna förbrytarterminologi. Man förvärvar 400 gram affe eller erfar att motparten är en golbög. Och det är alltså, det är så jävla gött när man har tillbringat så mycket tid i rättssystemet så att man har tagit till sig dess språk, men också talar gatans språk. Alla vet ju att Christer Pettersson var total jävla king på det här området, verkligen. Såklart. Det är ju lite tråkigt att han inte lever längre. Det finns en tråd på Flashback om formell schackpunda svenska. Den är tyvärr helt jävla värdelös. För det är bara massa flashbackare som skriver saker som schackisar har sagt. Och det är ju en helt annan grej. Mm. Liksom. Därmed inte sagt att inte formell schackpunda svenska existerar på forumet. Den lever och frodas i allra högsta grad. Lyssna till exempel på det här inlägget från tråden Ert pundigaste beteende. Summan av pundighet är lika med fugacitetens ekvivalens med alla möjliga tillstånds effektivitet. Eller det här från tråden Rent pulver. Visserligen finns det sprutnarkomaner som tycker bättre om knark med socker än utan, eftersom de på grund av den högre volymen då beräknar en större mängd vatten för lösningen och voilà, lyckas lösa upp det mesta. Aldrig har ett jävla voilà suttit bättre än där. Det är som kniven i länsman, det är som picken i Berit. Jag älskar det. Och varsågoda och njuta av detta utdrag ur tråden Valborgsbäng del 1. Klockan var omkring 22.00 på kvällen när jag började hacka upp linorna. Detta är en tid att lägga på minnet då jag inte var färdig med min föresats förrän 2 timmar senare klockan 00.00 emedan jag snöt in något alldeles förskräckligt på alla tänkbara aspekter av dosens beredande och återigen gått på kroppslig automatik och åt den tänkande medvetandet lämnat all uppmärksamhet och kraft att godtyckligen fördelas och plöjas ned i första bästa frågeställning alldeles oavsett om den egentligen var meningsfull att fördjupa sig i eller inte. Alltså för de som är oroliga att den formella schackpundarsvenskan skulle vara en sociolekt som dog i och med Christer Pettersson, så kan jag alltså hälsa. Den lever och har hälsan på Flashback. Och ingen bemästrar den bättre än författaren till alla de tre inläggen jag precis läste, nämligen Arkoman. En användare, mest kanske känd från tråden hur avnjuter ni er tekniska sprit? Där man egentligen hade kunnat säga så här, hur dricker du te-rör? Men inte Arkoman, inte. Och det är ju en tråd som kommer komma någon gång i den här podden, men jag kan inte lova när.
Tekniska jävla sprit.
Ja, ja. Ja, det är ju det det är.
I Rollstorp kallar vi det rosévin. Ja, oh, fan vad vackert ändå.
Ja, det är mycket fint. Det är fint. De kan, de kan dem. Ja. Men det var allt för den här veckan.
Det var det, men vi har ju en fjärde person att introducera i den här podden.
Just det, det har vi verkligen.
Och det är ju Mårten Andersson då som ska börja.
Hans bitcoin-podd.
Nej, vi har ju en ny klippare i podden.
Det har vi. Jag klipper inte längre. Utan numera är det Marcus Blomgren på Silverdrake förlag som klipper.
Så himla fint.
Ja, och han bor ju i Uddevalla. Mm. Så att det är fortfarande västkust. Så att ni som vill konsumera en helt västkustproducerad podd är fortfarande säkra. Ja, ni kan vara lugna med det. Mm. Så tack så mycket till dig, Marcus.
Ja, tack.
Och tack för att du har tagit på dig jobbet att vara ansvarig utgivare för den här podden. För jag höll fan på att bli utbränd. Och stort jävla tack till våra Patreons.
Ja, tack så mycket.
Vi hörs om en vecka. Puss, puss.
Det gör vi.
Hej! Flashback for us.